KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
I avsnitt 229 av Vi Bilägares podcast provar vi på livet som taxiförare i eldriven droska från London. Och så har vi provkört två Toyota, eller ja, jag menar Suzuki förstås. Hej kära lyssnare, det här är alltså Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Jag säger hej till Nils Svärd som är förpassad till skrivbordstjänst, typ, i det dåliga
vädret.
Ja,
men det är ju skönt att sitta inne medan det regnar ute. Jag hade tänkt göra lite andra saker, men jag får planera om det och det finns mycket annat att pyssla med istället.
Ja, vad är det du har på arbetslistan just nu? Det är ett test, va?
Precis, jag har precis dragit igång ett test av 5 stycken eldrivna SUVar som jag tror det finns ett väldigt stort intresse för där ute. Och de som vi har samlat upp till garaget är Volkswagen ID4 mot Skoda Enyaq. Och sedan har vi då också en intern fight mellan Volvo XC40 Recharge mot Polestar 2. Och så har vi också en Ford Mustang Mach-E. Så jag hade tänkt göra lite förbrukningstester av grundplanen. Men det hann jag inte igår för att Skådan var försenad. Det var någon mjukvarufel så att den fick vi inte förrän några dagar senare. Och sen så nu är det hellregnare så att ja, det finns mycket annat att pyssla med.
Ja, det finns alltid något att göra. Ja, det blir intressant att se hur det går i det testet. Vi säger också hej till Fredrik Dietz Wikström.
Tjena.
Hej, vad har du på ditt arbetsschema just nu? Har du också skrivbordstjänst?
Ja, det är väl tur att man har det en sån här dag. Det ser ju förskräckligt ut här, bara en meter utanför fönstret.
Ja.
Ja, nej, men vi håller väl på att färdigställa ett nytt nummer av tidningen. Så det finns att göra.
Mm. Och sen förbereder du väl lite inför sommartestet som skulle dragit igång den här veckan, men vi fick skjuta på det på grund av vädret. Det är inte så mycket sommarkänsla ute just nu, så det är väl inför nästa vecka.
Precis, vi har skjutit på den en liten stund. Vi ska ut med tidningens 5 långtestbilar och på en semestertripp och se vad de går för helt enkelt. Vi ska köra dem på flygfält, lasta dem, vi ska göra undanmanöverprov med dem, accelerationsprov. Ja, vi ska helt enkelt utvärdera de här bilarna. Och det ska vi göra nästa vecka och jag ska nog hålla i kameran vad det verkar.
Ja, vi ska gå in på nyhetsflödet. Har ni snappat upp någonting under veckan som gått?
Ja, en dagsfärsk grej här. Vi spelar ju in på onsdagen här. Det är ju då att regeringen vill stryka gasbilar, alltså biogasdrivna bilar från den här miljöbilsdefinitionen. Gasbilar ska inte längre vara miljöbilar. Det är väl en intressant nyhet, vilket då skulle betyda att till exempel i offentliga upphandlingar kan man inte välja en gasbil längre. Och det är ju framförallt kommuner och landsting som har köpt gasbilar hittills. Så det kan ju bli ett väldigt dråpslag för de gasdrivna bilarna.
Det här beror väl på att det är EU som vill slopa det här från början och så sprider det sig vidare till Sverige.
Precis, vi kanske kan nöja oss med att konstatera att det är på uppmaning från EU. Det är EU-regler som man måste anpassa sig till och därför gör man det här. Så vi får se hur det blir framöver för privatpersoner. För då får man ju 10 000 kronor för att man köper en gasbil. Fordonsskatten är sänkt. Får vi se vad som händer framöver. För man stryker gasbilar som miljöbil i det här fallet, vad händer framåt då för privatpersoner? Ja, det får vi se.
Mm. Och så är det ju ett lite speciellt läge också med gasbilar i Sverige. Det skiljer sig ju lite från övriga Europa. För där tankar man ju, i Sverige tankar man ju biogas ofta i gasbilarna. Vilket är gjort av ofta gamla matrester och sådant. Men i Europa är det ju det här CNG som är standard.
Precis, eller en annan typ av gas. Så i Sverige är ju biogasen till stor del förnybar. Så här är det ju kanon att köra på biogas egentligen. Det är ju vilken grej att kunna köra på återvunna sopor. Så ja, jag tycker det är lite synd för att man skulle hoppa av gasbilståget nu.
En annan sak som har hänt i veckan, det är ju att Cupra har visat upp elbilen Born. Den hette från början Elborn, tror jag, men nu tog de bort bestämda artikeln, så då blev det bara Born istället. Och det är väl vad man kan säga en sportigare ID3 helt enkelt. Och lite olika effekter från 150 upp till 231 med någon hästkraft med någon slags overboost-funktion där också. Och räckvidd sträcker sig från 34 mil upp till 54 mil beroende på vilket alternativ man väljer. Ja, vad tycker ni om bilen? Har ni sett bilderna?
Bilderna har jag sett och jag tycker det ser ännu bättre ut än den här tidiga konceptbilen som heter Elborn. Men som sagt, det är en lite konstig karossform tycker jag ihop med det här C1-formspråket. Det blir lite väl mycket minibusskänsla på ett sätt som jag tycker inte man fick på bilderna på ID3. Men det är som med mycket annat, vi får se när den kommer i verkligheten innan man får uttala sig om något bestämt.
Var det inte väldigt mycket Volkswagen ID3 i den här?
Jo, det tyckte jag. Alltså det här mönstret där bakom bakdörren, det är ju ID3. Kanske inte ser den här kepsen lite annorlunda ut, den här skärmen bak till ovanför bakrutan. Men ja, jag tycker det är väldigt mycket ID3 över den faktiskt.
Vilket inte är så konstigt, såklart.
Nej, den är ju byggd på samma grund. Det är en kusin.
Ja, men det är kul att det kommer lite alternativ här nu på från för elbilsköparna. Det har ändå varit liksom ganska begränsat, får man ändå säga, utbud. Men det känns som att det mognar mer och mer. Att man kan nu hitta liksom den karossform och pris och räckvidd och utrustning som man kanske vill ha. Istället för att man kanske blir lite intvingad i de få som finns. Så att det är kul att det verkligen börjar hända saker här nu. Och att det blir en bred palett av kundalternativ.
Och det blir intressant att se om det här blir den prispressande produkten då. Bland Volkswagen-gruppens elbilar. Kanske den här man ska välja då om man är ute efter en lite billigare elbil.
Ja, man får ju hoppas det. Jag tänker på hur laddhybriden är på Seat Leon som är väldigt konkurrenskraftigt prissatt.
Ja, det är om det är om Cupra Born då. Nils hade sett en nyhet om att det här märket Genesis ska komma till Europa.
Ja, apropå en bredare produktflora för konsumenterna. Vi har ju Hyundai här som knoppar av sitt elbilsmärke och skapade Ioniq för alla elbilar. Men nu till slut så kommer de också ta hit sitt lyxbilsmärke Genesis som bara var i Sydkorea och USA tidigare. Där det har sålts under, det är väl 5 års tid ungefär, man då brytit loss det till ett eget varumärke, precis som Lexus är för Toyota. Och nu kommer man ju till Europa. Jag såg att idag, torsdagen, kom ju resultaten från Euro NCAP, att den är krockad med fullgott resultat. Och de har ju också en liten kombi på gång för den europeiska marknaden. En sån här egentligen liten livsstilskombi som dock heter Genesis G70 Shooting Brake. Som tillsammans blir en ganska obegriplig kombination av bokstäver och siffror för gemene man när man ska förklara för grannen vad det är man har köpt för någonting. Men det är intressant att de ändå satsar på Europa nu, att de verkligen känner vind i seglen.
Men då, när de har det här elbilsmärket redan, det här Genesis, har det någon form av elektrifiering i
sig?
Inte
i initialskedet. Det kommer väl, det är det som jag tycker är konstigt. Frågan är liksom hur stor efterfrågan det finns på sydkoreanska bilar för över 500 000. Vill man inte köra el, då finns det då en Genesis, antingen med en 3,3 liters bensin V6 eller en lite mindre fyrcylinder bensinmotor. Och det känns inte som att det kanske kommer vara ett spring i Genesis-handlarna direkt i början. Men den här plattformen som den bygger på, den är ju också redo för laddhybrider. Så att jag tror att ganska snart kommer få se några laddversioner i alla fall till Genesis som kanske blir intressant på tjänstebilsmarknaden. Men det känns ju ändå en smula trångt ändå, tycker jag, med nya diffusa varumärken från Sydkorea över 500 000. Sen kanske en del, ni som spelar golf kanske vi känner till märket, för att det var ju en sån här Genesis GV80 som Tiger Woods kraschade lite märkligt. Det var en väldigt omskriven krasch som han var med i när han höll på att lansera det här Genesis-märket i USA. Så att den kanske har fått lite ofrivilligt tråkigt sett dragplåster i medierna, men vi får se om den lilla, ska säga, media boomen, kan man säga, om den hinner hålla i sig så pass länge så att folk hittar in till Genesis-handlarna.
Men var inte det ganska positiv uppmärksamhet? Hade inte han klarat sig relativt bra med tanke på hur allvarlig
klockan var? Jo, han körde ju väldigt fort, och bilen, och han fick väl någon skada i benet så, men bilen hade ju klarat sig, alltså den hade ju skyddat honom väldigt bra ändå, och det visade sig väl i krocktesterna.
Ja, 5 stjärnor i Euro NCAP fick den.
Ja, vi får se när Genesis gör sitt intåg i Europa.
Jag ser fram emot alla uttal av det modellna eller det märkesnamnet som kommer. Vi kommer få höra framåt.
Vadå? Ge exempel.
Nej, jag vet inte. Det känns som att det kan vara upplagt för roliga uttal.
Det är bara så krångligt att beskriva just det här. Man tänker, vad man har köpt för bil. Ja, jag har köpt en sån här Genesis. Vad är det för någonting? Jo, men det är en sån här typ en Hyundai, fast det är inte Hyundai. Den är dyrare, liksom. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så heter den som en vitvaruprodukt, G70 SV, något sånt där.
Ja, fast det heter ju Volvo också. Så att...
Jag vet, då har man i alla fall en Volvo. Just här i Sverige i alla fall är det enklare att förklara. Man köpte en V60, absolut. Men sitta på middagen och berätta om sin nya bil, att man har skaffat en Genesis GV80. Liksom låter som att man har köpt en ny tvättmaskin innan man börjar förklara att man har betalat 670 000 eller vad det nu kan tänkas kosta med full utrustning.
Men om man gillar Peter Gabriels 1970-tals rockband, då är det väl den perfekta bilen för dem.
Ja, det är väl där målgruppen är någonstans.
I förra avsnittet så drog vi nyheter från långteststallet, och jag tänkte höra om ni har varit med om någonting på sistone i era bilar. Nils, du har väl tagit över ID3 nu?
Ja, det har jag. Jag hamnade ju i podden förra gången trots att jag inte var med. Det var ju Anders som redogjorde vid mina långresreflektioner, men det var rätt intressant. Alltså, man har ju kört en mycket elbilar på slutet. Jag har aldrig haft problem med att det varit fullt på laddstationerna, men... Så att det var ett intressant stresstest där när jag körde då under Kristi Himmelfärdshelgen. Och inser att de här Ionis-stationerna är verkligen fullbelamrade nu av Volkswagen ID-bilar. Så att det är, där var det laddkö, både i Gränna och i Mantorp. Och det här är ju bara början. Jag menar, ID-4 har ju knappt rullat ut i Sverige. Redan såg man ju många på laddarna, även om mest ID-3-er. Men jag menar, sen kommer ju Enyaq, ska vi sälja 3500 bilar innan årsskiftet. Ford tror på 3000 Mustang, som också tillhör Ionity laddnätverket. Kommer Kia EV6, det kommer Hyundai Ioniq. Volkswagen tror att ID-4 blir väl en av de mest säljande Volkswagen-produkterna under året. Och det pratar vi ganska många tusen bilar. Och jag ser inga tecken på att laddstationerna kommer byggas ut i samma dimension, så att det kommer bli intressant jul- och nyårsresa för många.
De som driver de här laddstationerna menar ju det, att det är ganska lågt tryck ännu på laddstationerna rent generellt, men att just de här resdagarna när alla vill åka, för det är väl så att många vill åka kanske på fredag eftermiddag och kanske åka åt andra hållet på söndag eftermiddag, det är då det kommer bli tjockt, och det tror jag man kommer märka på laddstationerna här framöver.
Ja, och det kommer nog ganska lång tid tror jag att hantera det, för precis som du säger, utnyttjandegraden är nog tämligen låg, att det inte var någon fara när man kör mitt på dagen, eller en vanlig helg tror jag också går tämligen bra, men just när det kom in de här storhelgerna och Kristi Himmelfärds, vart var det kanske en sån, att det var första gången som man började resa på riktigt, när vaccineringen börjar rulla ut och man har hållit sig ifrån varandra, det äldre generationen, att det kanske var dags att hälsa på farmor och mormor och sånt där, men jag var ändå förvånad, så det här är bara början.
Och förutom då det här laddköerna, har du några mer erfarenheter av ID3 så här långt?
Inte annat än att sköta sig tämligen bra för mig faktiskt, jämfört med när du och Claes hade den och råkade ut för ganska många olika, vad ska man kalla det för, buggar, incidenter, problem, irritationsmoment. Jag har ju den senaste mjukvaran och för mig har den funkat ganska bra ändå. Det enda som jag har är att den här rattvärmen som Claes klagar på, som alltid går igång när det blir låga temperaturer, även om man har kryssat för just den funktionen som finns. Det kan ju gå igång automatiskt när det är kallt ute, men när det är kallare eller omkring plus 10 grader, då får man rattvärme vare sig man vill eller inte. Sen har det konstigt missljud faktiskt, nerifrån någonstans vid pedalställen eller rattstången någonstans när man kör på grupp. Men jag har bokat en verkstadstid nu på måndag, ska den in, tänkte jag säga. Men jag kom på, nu är det semestertest, jag får boka om den tiden.
Ja, det får du göra. Den ska vara med på semestertest. Ja, apropå missljud så pratade jag ju om att Seat Leon som jag kör, den kvittrar. Den har ett litet vindljud som ligger på som gör att den visslar och kvittrar och har lite konstigheter för sig, även i låga hastigheter. Men jag tänkte på ett annat ljud som jag gillar med den. Det är ju det här, jag gillar det här elljudet som den har.
Är det för att uppmärksamma fotgängare helt enkelt?
Precis, det som går igång under, ja, jag vet inte om det är gränsen är 30 km i timmen eller 20, jag kommer inte ihåg. När man kör helt på el. Jag gillar faktiskt det där elljudet. Jag har stört mig på andra elljud som låter lite väl likt änglakörer och allt vad det var. Men det här låter liksom väldigt likt en motor, fast det är lite mera katt i det hela.
Det morrar lite mer i alla fall, tycker jag. Det är lite aggressiva, lite mera pondus bakom det ljudet kanske, många andra elbilsljud.
Ja, exakt. Det är liksom lite dovt morrande, men ändå anknytning till motor. Ja, jag gillar det ljudet. Och så gillar jag ju den här funktionen som bromsar in. Det har väl ID3 också.
Världens bästa uppfinning.
Man behöver ju inte köra på farthållaren, utan det är ju, räcker ju bara att man kör som vanligt utan någonting aktiverat. Och så lyfter man bara foten från pedalen. Hemma hos mig där det går från 60 till 40 till exempel. Då märker den när jag lyfter foten och så bromsar den in. Det är väldigt snyggt.
Ja. Och du kan ju bromsa in ganska kraftigt också med hjälp av att vända då elmotorn och få den kraftiga elmotorbromsen. Så att det går ju verkligen att få ner hastigheten perfekt tajmat till vägskylten varje gång. Jag är faktiskt riktigt imponerad. Och inte bara det också, när man kör, säg motorväg nu som inte reser långresor, att när man då släpper gasen och den frirullar så gör den det till en viss gräns. Men när man är på väg att rulla kapp lite för nära fordonet framför, som ofta sker med sådana funktioner, då lägger den ju själv an så mycket motorbroms som behövs för att ändå hålla ett säkert avstånd. Så det är en otroligt smidig bil att köra, och jag tycker faktiskt det. Jag börjar byta lite åsikt i ID3 just nu när den ändå fungerar ganska bra för mig. Nu kan man börja njuta av den här luftiga kupén. Jag tycker väldigt lätt att på in sig med goda avläggningsytor. Även på långresa har gått någon plats att ha lite penaler med sig för att hålla underhållningen igång när barnen tvingas åka i 7,5 timme istället för 5 för att det tar så himla lång tid. Men det, jag tycker, och den är jättesnäva vändradien, och jag tror också en del har kritiserat ID3, inte bara SOS, inte generellt när man läser om den, att den är lite slö liksom. Alla jämför ju med Tesla som är så himla på hela tiden, ska vara så otroligt rapp i reaktionerna. ID3 är inte alls så. Jag börjar uppskatta det nu i vardagen, att det verkligen är den här avslappnande, lugna körningen, men kraften finns där när man behöver den. Så att det är bra när den fungerar, för då kan man börja fundera på andra saker än bara de här irritationsmomenten som ni som fick leva med bilen innan.
Det är bra att den har skärpt till sig. Fredrik, vad kör du?
Jag kör ju tidningens Kia Optima laddhybrid som precis har passerat 8000 mil. För vi har ägt den i 3 år och lite mer än så nu, tror jag. Så vi fortsätter äga den och för att se hur det utvecklar sig. Och det har ju varit väldigt odramatiskt här på sistone. Jag står här och funderar nu på fall det finns ett sånt där konstgjort motorljud i den. För det är inget som jag har tänkt på sistone. Finns det det? Minns ni det?
Jag tror inte det, för det blev väl inte lagkrav förrän efter den lanserades.
Ja, precis. För det kan nog ha kommit senare. Men det är i alla fall inget som jag har tänkt på. Nej, men jag trivs väldigt bra med den. Laddhybrid har ju varit lite, vad ska man säga, lite av en vattendelare här på sistone. Det har ju debatterats hit och dit. Många, eller vissa, vill ju mena att det är en historisk felsatsning och ge så mycket skattestöd till de här laddhybriderna som inte har något tvång på sig att de måste ladda, de kan bara köra runt med bensin. Men jag försöker göra mitt bästa, ladda så mycket som möjligt. Jag har inte möjlighet att ladda hemma, men på jobbet har jag det, så all pendling så kan jag göra på el och lite därtill. Men och sen vi ska återkomma till det i en långtestrapport här i en kommande tidning, hur förbrukningen på sån här bil, hur mycket bensin man gör av med. det beror helt på vilket körmönster man har. Man har rest lite mindre här nu under det här coronaåret, så jag tänkte vi skulle skriva om hur det utvecklats när man kanske kunnat köra lite mer på el.
Just det, men du har väl också kollat lite på din vinterförbrukning jämfört med sommarförbrukning, va? Visst var det så? Just med den här Kian då, som är lite känd för att starta bensinmotorn för att ge värme, även på korta sträckor.
Ja.
Eller hur är det där? Eller tillhör du dem som inte behöver ha värme för att köra ändå så alltså relativt kort tidsmässigt så att du överlever med rattvärme och stolsvärme?
Jag tycker ju själva idén med en laddhybrid är ju att man ska kunna köra på el den laddade sträckan man har tryckt in i batteriet. Så jag har ju under vintern här ofta kört med så lite luftkonditionering som möjligt. Man får köra med rattvärme och stolsvärme för man drar på luftkonditioneringen till 20 grader, då går ju bensinmotorn igång för att kunna värma kupén. Så jag har väl plågat mig själv lite här i vinter och för att köra på så lite bensin som möjligt.
Ja, det kan vara lite självspäkning att köra vissa laddhybrider.
Ja, men jag kan förstå lite grann vart den här debatten har seglat upp ifrån. För det finns ju väldigt många laddhybrider som kanske inte är så miljövänliga, liksom att det kanske inte är det bästa valet. Om du kör en Range Rover Sport så kanske inte man behöver ta så mycket offentliga skattemedel till att finansiera en sån. Men jag tror ändå man skjuter över målet en smula, för tycker man förstör för väldigt många normala bilister som köper rimliga bilar där bensinmotorn är ganska beskedlig, att den inte är så törstig även om du skulle köra på bensin. Och i ärlighetens namn, soppan är så pass dyr så att jag tror nog att just gemene man som räknar kronor och ören faktiskt laddar sin elbil för att man då slipper ju ta den här soppakostnaden under sin vardagspendling, utan man kan köra majoriteten av vardagskörningarna på el. Men jag tror också väldigt många som är glada att slippa den här trängseln som är på laddarna just nu. För jag kan bara meddela, jag stod och pratade då med några som stod i laddkön här i Jonnet i Gränna, bland annat en som nyss hade tagit ut en ID4 och var väl inte beredd på att det skulle vara så här, ta sån här tid och resa långt under Kristi Himmelfärds. Men det var frun som hade ID3, men mannen skulle också beställa en ny tjänstebil och han var helt inställd på en elbil innan den här laddkön kom. Så att nu stod hon och förhörde mig lite grann om vilka laddhybrider man ska tänka på hädanefter.
Okej, han blev lite avskräckt där.
Ja, faktiskt. Han var inte beredd på det och han insåg också att det här kommer nog bara bli värre liksom inför julresan, så att det är nog bättre att ha en annan bil i familjen också.
Mm, det kanske blir ett bakslag för elbilar. Och uppåt för laddbilar på grund av det här.
Ja, man får nog tänka. Jag tror det ändå som pratar om, kör man vanliga körningar så är det ingen större fara. Men storhelger, just då kanske man har med familjen och sen är det vinter, det är kortare räckvidder, man måste stanna och ladda oftare. Ja, jag tror att det kommer bli ett rejält irritationsmoment för många som inte är beredda på det här. Mm. Och man vill ju bara komma fram med barn i bilen. En del vill lyfta fram att det är så skönt att stanna ofta och ta bensträckare. Jo, det kanske det är, men kanske inte 22 december när det är plus 2 grader och blöt snö ute, samtidigt som barnen då hellre vill komma fram och kanske leka med kusinerna och springa av sig då kanske man kan sitta still lite längre i bilen, så bara sträckkör man, så är man framme sen. Och det går ju att byta förare medan man tar en kisspaus också, ska jag säga, för trafiksäkerheten. Man måste inte stanna en halvtimme när man reser med familjen.
Var det inte Audi som lanserade någon slags koncept eller en idé om att de skulle göra en laddstation där, ja, det var väl Audi-förare då som skulle få förtur, men med snabbladdning, och så skulle det vara en tillhörande lounge där som man kunde gå upp och sätta sig i. Och jag bara ser framför mig hur jag svänger in på den där stationen med barnen med, och vi dräller in i den där loungen med högljutt med paddor och skrikande och godispapper och allt. Ja, jag bara, ja. Det blir kanske inte riktigt som de tänkt.
Harmonin där inne kommer påverkas.
Exakt.
Nej, men jag börjar fundera på det. Är det verkligen för familjen? För jag har nu fått lova min familj här nu att inte ta med en elbil när vi ska åka längre än 50 mil. För det var ju rejält dålig stämning. Liksom, paddorna hann ju ladda ur, även man har dem instoppade i ciguttaget. Liksom. Det tog ju 7,5 timmar. Liksom, med. För vi fastnade i trafiken också. Det var ju storhelsköer, så det är inte bara laddtiden som gjort det hela. Men jag tvingas stanna och ladda och stå och vänta på laddning när det också är liksom kö i Södertälje och Järna och alla vägarbeten. Liksom. Ja, det är ju, det tar på krafterna för de små barnen som inte riktigt. Just det, jag hade dåligt väder också. Det regnade ju på hemvägen, så var inte det här fina som vi hade när vi åkte ner till västkusten. De tog med tennisracket och stod och spelade på gräsmatta med 4- och 7-åringen och vi hade glasspauser liksom och sånt där, utan man verkligen utnyttjade tiden. Här var det liksom regn. Mm. Det är inte så att, ja men ta på er alla gummistövlar och överdragskläder så går vi ut och motionerar och rör på oss, utan vi verkligen sitta stindla i bilen och käka med matsäck, och det var liksom 8 eller 7,5 timmes bilsittande. Det var ingen rolig resa. Jag kan också bara flika in det. Jag träffade en ID4-ägare igår. När jag parkerade i den testbilen jag har hemma nu så kom han fram och kikade på den för att han hade precis lagt en beställning. Och det var första gången han kunde klämma och känna på den på riktigt. Han kom fram och pratade gärna. Men han var helt inställd på att hyra en eller låna svärföräldrarnas bil när de skulle på fjällsemester. För han har kalkylerat med att de inte kunde åka elbil med takbox. Så han är i alla fall förberedd på det. Så hatten av till honom.
Ja. Across och Swayze är en hybrid och en laddhybrid från Suzuki. Men de har lånat ganska friskt av Toyota. Eller hur, Fredrik?
Ja, inte bara lånat. Det är rena kopior skulle man kunna säga.
De har väl fått själva basen av Toyota?
Ja, precis. Ja, hur ska man beskriva det här projektet eller samarbetet? Det är då Toyota och Suzuki som har slagit sina påsar ihop och bestämt sig för att dela bilteknik. Jag tror att Toyota får då sätta sitt eget märke på ett par Suzuki-bilar som säljs i Indien och Afrika. Suzuki är ju jättestora i Indien. Vet du, Nils, är det ungefär hälften av bilmarknaden i Indien som Suzuki står för?
Löjligt stora. Jag tror det inte finns någon bilmarknad i världen nästan som är liksom som skev proportion till bara ett märke. Som du sa, jag tror Suzuki står för ungefär hälften av alla bilar i Indien, vilket är otroligt många. Ingen är i närheten. Toyota säljer liksom en bråkdel av Suzuki där borta. Men det är det att de samarbetar med Maruti, som är som de säljs under. Maruti Suzuki, som grundades av typ staten i Indien för ett tag sedan och allt efter starkt samarbete med japanska Suzuki. Bilar redan från början, så att de har ju, det är deras starka hemmamärke och de verkar vara extremt lojala, indierna.
Och då vill ju då Toyota gärna växa i Indien och i Afrika, så då samarbetar man med Suzuki. Man får ett par Suzuki-bilar som man kan sätta sitt eget märke på, och då i gengäld så får ju då Suzuki ett par Toyotor som de kan sätta sitt märke på. Och det, jag vet inte, Nils, vad har du för analys där? Är det just för att man vill undvika de här bötesbeloppen som är förknippade med att sälja bilar med för höga utsläpp? Då kanske det passar bra att få in två stycken hybrid-Toyotor i sitt modellutbud?
Ja, det tror jag ganska mångfacetterat varför det blivit de här två. Men Suzuki har ju alltid varit väldigt starka på småbilsidan men inte lyckats sälja några stora modeller. Jag vet inte om de minns den här Kisashi som var den mellanklasssedanen som var ju en jätteflopp i både USA och här i Europa. Så att det här är liksom Suzukis sätt att få en bra storbilsplattform också. Så lite en genväg in i att bredda modellfloran.
Alltså, och så får de ju två nyheter på en och samma gång. Det är inte så nyhetstätt från Suzuki kan man ju inte säga.
Nej, jag tror framförallt den här Corolla-kombin som de har nu döper om har ju varit efterlängtad. För det sa de ju själva att det här är liksom en efterträdare till gamla Suzuki Baleno. Då pratar vi ju, var det 90-tal Baleno-kombi?
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Såldes i driver för den som vill ha en billig fyrhjulsdriven. Ja, hyfsat rymlig kombi i alla fall. De har inte haft någonting sedan dess. Sen får man inte glömma bort heller ändå varför Suzuki teamade ihop sig med Toyota. Och det är ju kanske någonting som man har glömt bort, och det hade nästan jag glömt bort för den här körningen, är att Suzuki satt ju verkligen inne i värmen hos Volkswagen. De skulle ju köra MEB-plattformen på sina kommande bilar. Förlåt, sa jag MEB? Det är ju E-bilsplattformen. Förlåt, jag menar naturligtvis MQB, alltså gamla klassiska golfbygglådan som Volkswagen har. Det är den som Suzuki skulle ha använt. Och det här var ju ett långtgående samarbete mellan Suzuki och Volkswagen. Och bilarna var ju på gång ut. Och sen är det väl inte helt klart vad som hände, men det känns som att det skar sig, och det känns som att det skar sig på nästan ett personligt plan högst upp på vd-nivån och sådär, för det är enda rimliga förklaringen. Men att Suzuki det är plötsligt en dag bara smällde igen dörren och sa att nej, vi vill inte jobba med den längre. Vi går en egen väg. Och när man lämnade Volkswagen-samarbetet, då stod man där utan plattform och ganska mycket utvecklingstid har gått åt till modeller som inte skulle komma. Så att man har ju haft ett limbo hos Suzuki, vilket också man kan se i utbudet med Vitara och S-Cross, som är liksom i princip lika stora bilar på samma plattform. Att man har verkligen försökt mjölka det som fanns och fortsätta bygga på den teknik man hade i väntan på att få tillgång till nya modeller. Och det kommer nu här med Toyota istället.
Mm. Och det är, Fredrik, det är du som har kört Swayze, alltså den här Corolla-kopian med en hybrid med kombikaross helt enkelt. Ja. Hur är drivlinan? Hur är den att köra?
Ja, alltså man kan väl börja med, det är helt enkelt en Toyota Corolla rakt upp och ner. Man har bytt stötfångaren fram, slängt på Suzuki-märken, bytt ut golvmattorna. Sen är det en Toyota Corolla rakt igenom, och då får den då samma drivlina, samma fyrcylindriga bensinmotor och en elmotor på det, och kopplat till då en steglös automatlåda. Ja, hur är den att köra? Superavspänd. Den är ju super på det här hybridsystemet är ju super på att den slår av bensinmotorn så fort man släpper upp gaspedalen. Så det finns en riktig liksom spariver inbyggt i systemet här som jag gillar. Så jag tror det här är en bil man kan köra rätt snålt med.
Blir du hetsad att köra snålt, hur man ska förklara det?
Nej, men det blir ju en sport faktiskt. Jag tycker det är en viss form av körglädje i de här bilarna. När man känner verkligen att hybridsystemet verkligen är så mån om att spara bränsle. Så det är kul att försöka möjliggöra att systemet ska kunna köra så snålt som möjligt.
Och utrymmena då när det är en kombi, det är likvärdigt som Corolla då?
Ja, det är ju exakt samma bil kan man ju säga. Det tycker jag är lite förvirrande. Liksom, det finns ju säkert någon slags logik rent företagsmässigt liksom att Suzuki och Toyota tjänar på det här. Men som bilköpare blir det ju ganska obegripligt att det ska finnas två bilar som är exakt likadana. Man har bara bytt emblemen. Så jag blir lite förvirrad. Men inget ont om bilen är liksom just på grund av det. För den har ju exakt samma förtjänster som Toyota Corolla.
Och nackdelar, man får flika in här.
Exakt, då måste vi ju komma in på nackdelarna också. För jag minns i våran långtest Corolla att jag klagade så på det där bullret. Då är det likadant i Swayze då?
Det är det tyvärr. Vi trodde ju, det var jag och Nils som var iväg och körde de här bilarna. Och då kunde vi se på specifikationerna att den här Suzuki då, till skillnad från motsvarande Toyota Corolla, hade 16-tums hjul jämfört med 17-tummare på Corolla. Kanske man kunde tro att, har de lyckats minska vägbullret med lite mindre storlek där? Men det visade sig rätt fort. Till och med vägen behövde inte vara så grov att det bullrade något förskräckligt nästan. Det är ingen tyst bil detta.
Nej, och det var rätt intressant. Vi fick ju mycket feedback från Toyota-fansen där ute att vi hade ju valt fel utrustning till våran Corolla. Att vi körde upp på 17 tummar, att vi fick skylla oss själva, att det bullrade mycket. Men det intressanta med Swayze är att den kommer i ett utförande som är identiskt med våran långtestbil. Så alltså som motsvarar då Toyotas style plus teknikpaket. Sen är det några detaljer som skiljer bilarna emellan. Men en av de mest intressanta var ju att du inte kan få 17 tum till Suzuki, utan de har bara 16 tum för att få ner CO2-utsläppet. Och det är väl hela 10 gram lägre än Toyota, tror jag. De hade lyckats kila ner det. Och då hade vi en förhoppning när vi såg där specifikationerna. Ah, men nu får vi köra den här långtestbilen igen, men med mindre däck. Och vi kan bara konstatera att det är ingen däckfråga. Det är bilen som är bullrig.
Ja.
Så fick vi svara på det till alla som har undrat och mejlat.
de här 16-tumshjulen då gör ju då, som Nils sa, att koldioxidutsläppet minskar, vilket då påverkar skatten. Så Suzuki är ju faktiskt billigare att skatta, ungefär 1 000 lapp billigare än Toyota per år under de första 3 åren. Så ja, drygt 3 000 spänn sparar man in där.
Så det gör skillnad alltså?
Ja, det är den uppmätta bränsleförbrukningen som det här utgår ifrån. Och det ger ju direkt utslag på skatten.
Mm. Om vi då går över till Suzuki Across. Det är ju alltså en SUV-ig ladd-hybrid kopia av RAV4, va, Nils?
Ja, precis. Det här är ju en Toyota RAV4 plug-in-hybrid, och det i sig är väl inte särskilt dumt. Jag menar, ska man kopiera någon så är det lika bra att kopiera en av de bästa laddhybriderna som finns. För att vara en laddhybrid så har den ju ett ovanligt stort batteripaket. Och räckvidden på el är ju faktiskt hela 7,5 mil enligt den här officiella deklarationsförbrukningen WLTP. Och det är ganska få laddhybrider som går lika långt på el. Och dessutom så är ju Toyota också kända för att vara ganska snål, även om man inte pluggar in den i väggen, utan det fungerar som en vanlig Toyota-hybrid och håller nere förbrukningen, så att det är ju väldigt lockande. Sen kommer man in på den här frågan då, men vad skiljer då mellan Toyota och Suzuki? Och i det här fallet har faktiskt Suzuki ändå bemödat sig att jobba mer med utseendet. Den har en annan front som ändå skiljer sig från en RAV4 rakt framifrån. Sen är allting annat identiskt, inredningen och sidan och aktern också. Det är bara ett Suzuki-emblem där. Men om det är så att man kanske bor lite mera i glesbygd och kör mycket grusvägar, så har ju Suzuki en fördel att den här skickar de med ett fullstort reservhjul som standard. Det är skillnad från det här reparationskittet i Toyota. Så det kanske ändå en del tycker är skönt att ha. Men då blir man ju också av med det fina facket och lägga laddsladden när man inte använder den, så att det är som vanligt lite plus och minus. Men som ni märker, vi är nere på den här nivån nu och tittar under bagagegolvet för att leta skillnader. Liksom, för det är där. Det är så lite det skiljer. Och tyvärr gäller det också priset.
Ja, för hur står de sig prismässigt mot varann?
Ja, den här är då laddhybriden då, som man tänker att ja, vad kul att Suzuki gör en tar en Toyota, skalar bort lite utrustning och säljer den kanske 40-50 000 billigare, att det är en laddhybrid för privatpersoner. Nej, tyvärr är det inte så. De är låsta till Toyotas motsvarande style-utrustning. Och sedan så har man höjt priset 5 000 kronor.
Så den är 5 000 dyrare än en Toyota RAV4?
Ja. Okay. Och det är inte så att Toyota har ett särskilt svagt varumärke liksom i grunden. Och Suzuki använder någonting i sin marknadsföring att man ska ha ett problemfritt ägande eller krångelfritt ägande. Men visst, det stämmer säkert, men återigen, det är inte så att Toyota är kända för bilar som har problem. Snarare tvärtom, de är väldigt nöjda Toyota-ägarna. Så att det är lite svårt att se exakt hur det gick till med det här. Men om man läser mellan rader när man pratar med dem på importören Suzuki Sverige, så verkar det som att Suzuki inte haft så där jättemycket att säga till om, utan man har fått en utrustningsnivå från Toyota. Det här är den bilen ni ska ha. Det här är ungefär prislappen ni får köpa den för. Så att det är inte så mycket annat att göra, tror jag. Men det de har gjort, det är ändå att de bjuder på 3 års fri service.
Okej, okay, så där, det är deras pluspoäng där.
Ja, det ska vara det då, som motsvarar den här prishöjningen. För att jag tror 3 års fri service motsvarar ungefär kanske 8 000 då i besparade utgifter.
Mm. Fredrik, hur är det med Suzuki Sways där, om man jämför det prismässigt mot Toyota Corolla?
Nej, men det är samma filosofi där, vilket kanske är lite överraskande. Jag trodde verkligen att de här bilarna skulle ligga en bit under Toyotorna, men Sways är då 2100 kronor dyrare än jämförbar Corolla, alltså style-versionen med ett teknikpaket. Jag jämför det också kampanjpriserna, då blir det ännu större skillnad, då blir det Toyotan 11 000 billigare. Och vad som är ännu mer förvirrande är då att Sways faktiskt säljs med sämre, alltså mindre utrustning än Corolla. Corolla har elbaklucka, LED-bakljus, lite finare stolklädsel, plus de här 17-tumsfälgarna om man tycker det är snyggt. Det har ju då inte Sways, de saknar de här detaljerna. Sways kommer dock med trådlös mobilladdning, vilket saknas till Corolla. Men alltså, man får betala lite mer för en bil som är mindre utrustad, och det är väl lite tveksamt kanske. Då måste man verkligen gilla det här lätt omsminkade utseendet, eller kanske för man har en tidigare relation med Suzuki-handlaren på orten, då kanske det här är rätt bil.
Eller om man inte tycker om Toyota.
Precis, det är för det som verkligen, verkligen, verkligen inte vill ha Toyota. Då kan man köpa en Suzuki. Men jag tycker nog att Suzuki borde ju låna parollen från Volvo, for life. För jag tror de här kommer bli ganska svårsålda. Jag tror man köper man de här bilarna så är det är sista bilen köp som man ska sitta med liksom hela vägen in till pension och det är dags att lägga nycklarna på hyllan. Framförallt då Swayze här då som är motsvarande Corolla, det blir svårt att kränga ut den på Blocket.
Ingen kommer hitta den i sökningarna, tänker du?
Nej, vem går in och söker aktivt? För jag vill ha en Suzuki. Dels att det ska gemene man veta att det finns en bil som heter Suzuki Swayze och att de vill ha den. Så man måste ju verkligen smyga in det där Corolla-namnet någonstans i brödtexten och hoppas att Blocket censureringssystem ändå godkänner annonsen. Annars är man ju körd, då får man sitta med den bilen.
Ja, det gäller rätt Google-vänliga rubriker och sätta rätt rubriker.
Exakt, sökordsoptimera sin annons. Men annars kanske inte gör så mycket att sitta med den i 30 år, för sen kanske blir en härlig raritet på bilträffarna framöver. Minns ni den här, Suzuki Swayze?
Apropå bara att de här bilarna är så lika de motsvarande Toyota-modellerna, så såg jag här en kommentar på vår Facebook-sida. Vi har ju märkt att Toyota har en del hängivna supportrar, och jag vet inte ifall den här inskrivaren är en sådan, men han konstaterar i alla fall, varför ändra något som är perfekt?
För några poddar sen när jag frågade dig, Fredrik, vad du hade för provkörningar på arbetsschemat, så lyste du upp och sa att det var nog riktigt annorlunda den här gången. Nämligen en bil som tjänstgör som taxi i London.
Och snart i Sverige. För den klassiska London-taxin ska ju faktiskt lanseras här i Sverige nu. Senare år kommer den hit. Och den är ju faktiskt byggd med Volvo-teknik numera. För det är Volvos kinesiska ägare Geely som har köpt det här brittiska företaget som tillverkar den här klassiska London-taxin. Så man använder Volvo-delar, men stuvar om dem ganska rejält och så får man till den här Black Cab.
Vad heter den? Själva märket?
Ja, det ligger kanske inte så bra i munnen, eller vad säger ni? LEVCTX.
Nej.
Men det står i alla fall för London Electric Vehicle Company. Och sen TX är då taximodellen. För den här bilen ska också, har också knoppat av sig, för de ska också lansera en skåpbilsvariant. Och den kommer också till Sverige. Så det är lite samma look fast med täckt skåp där bak.
Och det är alltså elbilar då vi pratar om?
Den driver bara med elmotorn, men just den här bilen har en liten bensinmotor, också den från Volvo. Och den kan då fungera som generator och ladda batteriet om strömmen skulle ta slut, för batteriet där får det plats ungefär, ja, säg ungefär 10 mils räckvidd. Så det är en räckviddsförlängare, om någon minns den här versionen av BMW i3 Rex. Det är ungefär samma upplägg här, att man har en elmotor som driver hjulen, men man har en bensinmotor som jobbar på samma konstanta, mest effektiva varvtal och ser till att ladda batteriet vid behov.
Så det är samma som den här BMW i3 som vi hade i långtestallet, ja,
som du,
för några
Fredrik,
år sedan.
Körde många år.
Precis, så jag är van med det konceptet och jag kan tycka att det finns en bra poäng med det. Sen 10 mils elräckvidd, jag vet inte hur mycket fall det är tillräckligt för en taxiförare. Det är väl lite mer tveksamt kanske, men då kan man fortsätta då att köra tack vare den här generatorn. Men det här var ju en superkul bil att köra, dels för att den ser ju jätterolig ut. Jag vet inte, ni har sett bilder här i tidningen, hur tycker ni den ser ut?
Jo, men den är ju jättefin. Alltså, man blir ju glad av det där utseendet, tycker jag. Ja, det är så ohotande och bara vänligt, tycker jag, att utseendet signalerar.
Ja, och så är det ett bekant ansikte också. Det ser ändå ut som den gamla klassiska London-taxin, fast i modern tappning. Även om just den här provbilen var ju röd, men jag menar, det går ju igenom färgen. Det är ju det här. Man får ju lite reselust när man ser den. Ut och upptäcka världen. Skicka vykort och andra klassiska ting som man har gjort genom åren.
Precis, den var röd då. Men till och med, jag läste på om det, att taxibilar i London behöver faktiskt inte vara svarta längre. Så nu har man då en färgpalett. 13 olika färger kan man få den här i. Så det är bara att välja kulör.
Mm, Det var väl till och med så att när ni var ute och provkörde här att det var någon som stannade till och utbrast. Oh, it's a black cab, but it's red.
Precis. En väldigt entusiastisk kvinna här på Östermalm i Stockholm som tyckte det var väldigt kul att se den här bilen. Nej, men det var ju superkul att köra. Framför allt, ska jag säga, på grund av att den är helt otrolig när det gäller att vända. Den har en helt otrolig vändförmåga. Hjulen kan liksom svänga med en helt brutal vinkel. Det ser ut liksom som bilen är krockad nästan när man lägger fullt åt höger vänster. Och den är bakljusdriven då och den vänder verkligen på en femöring. Och i London så har man särskilda krav kring det här. Så för att den här ska få tjänstgöra i taxitrafik, man har en uppdelning där att man har vissa krav på bilarna som ska få plocka upp passagerare på gatorna. Då måste man uppfylla de och de reglerna. Sen de taxibilarna som kanske bara kör från flygplatser eller som hotell ger i uppdrag att köra passagerare hit eller dit, de behöver inte uppfylla de här kraven. Men just de här taxibilarna som plockar upp på gatan måste uppfylla vissa krav. Och då gäller bland annat vändcirkeln. Och den får vara som mest 28 fot. Och då är det alltså vägg till vägg. Jag har sett att i vissa specifikationer så säger man trottoarkant till trottoarkant. Men här är vägg till vägg. Och den får vara då som mest 28 fot och 8,5 meter. Vilket då motsvarar att man ska kunna vända utanför Savoy Hotel i centrala London utan att göra ett enda omtag. Det är då alltså måttstocken på det hela, vilket man bara älskar.
Ja, det är väldigt specifikt att de har hittat på den där standarden. Att det är den som gäller med att vända snyggt utanför ett hotell.
Och ett av de här kraven gäller också, alltså det ska vara en handikappramp, så det finns ju då en utföljbar ramp för att ta sig in i baksätet. Det är då bakhängda bakdörrar, jättestort utrymme där bak, där det finns då en soffa med tre platser och så finns det tre fällstolar också liksom mitt emot, så man sitter emot varandra. Längst bak så finns det nästan inget bagageutrymme alls. Där får du plats ett reservhjul, lite verktyg, laddsladd. Utan alla väskor får man då ha där fram faktiskt. Och där har man då helt enkelt rensat bort passagerarstolen. Bort med handskfacket, så det är liksom mer utrymme där. Och där får man då ställa väskorna. Lite ovant kanske, men det är en intressant lösning.
Men det fick plats. Testade ni med... ni testade väl med en väska?
Ja, man får inte plats hur mycket som helst, men ett par väskor kan man nog få in där framme. Men de får ju ligga löst där då.
Kan man köpa en sån här som privatperson i Sverige nu?
Ja, det är en bra fråga. De ska inte sälja liksom någon personbilsvariant av den här. Och de listar bara liksom pris exklusive moms. Så jag tror att det måste vara ett företag kanske som köper den, men... jag vet inte vad som skulle kunna hindra dig.
Eller det är synd med bagaget ändå, för annars är det ju en verkligen rolig bil om man bara, ändå, om man bara ska ha en sån här andra bil och skjutsa liksom, som man ändå gör de flesta utan långresor. Det är ju jättemycket bagage med en andra bil. Det är ändå skönt att ha det här med lätt att kliva in och ta med sig barnen från träningen och utan att ta av sig liksom hela hockeyutrustningen. De får ju plats i baksätet och bara kliva in i bilen. Så det är väldigt smidigt.
Jag är lite osäker också på det här med garantier till exempel och så. För den är ju liksom inriktad mot taxibranschen som kör väldigt långt på kort tid. Så hela det upplägget är då inriktat för taxiföretag. Så jag är lite osäker på om man kan köpa den som privatperson. Om inte annat så blir man kanske avskräckt av prislappen. För den här bilen kostar ju då 600 000 kronor exklusive moms.
Det är kanske lite väl dyrt för en kul andra bil, får jag erkänna.
Och 10 mils räckvidd. Men Fredrik, när kan man börja se de här taxibilarna i Sverige då? När kommer de börja rulla här?
Ja, vi får väl se. Taxibranschen är väl inte den kanske mest välmående just nu. Jag vet inte när ni åkte taxi senast.
Nej, det var ju ett tag sedan.
Men vaccineringen är väl på gång här nu och resandet kanske kommer igång vad det lider. Men den ska i alla fall börja säljas här i år och... tredje kvartalet tror man har sagt. Då ska de börja säljas.
Jag hade en fundering där, Fredrik, bara på hybridsystemet. Går det att säga åt bilen att arbeta just som en hybrid? Att den här räckviddsmotorn går in när den jobbar som mest effektivt för att verkligen dra ut på räckvidden på el? Eller måste man vänta tills elen är slut och sen kliver den in?
Du kan spara el. Det finns en sån spara-knapp så att säga, så att du kan gå över till bensinmotordrift eller... att den genererar motsvarande ström som krävs för att driva bilen, så du kan spara laddningen till senare.
Just det, men bara ett sparaläge. Det är inget så att jag vill att du använder båda motorerna så effektivt som möjligt som man gör på en laddhybrid som din Kia eller den Seat Leon som du, Maria, kör.
Jag blir lite osäker där. Jag vet inte om de kombinerar båda motorerna kanske, men det fanns ett sparaläge i alla fall.
I samband med den här provkörningen, Fredrik, så gjorde du ju också en djupdykning i taxivärlden. Och vi pratade ju lite om kraven på själva taxibilen och vändradie och det här Savoy Hotel och så. Men visst är det så även att det är särskilda krav om man vill bli taxiförare i London?
Det är helt otroliga krav egentligen. Och det gäller ju då som sagt, man måste gå den här utbildningen som kallas för The Knowledge, som har funnits sedan 1800-talet någon gång. Och de som driver den utbildningen då påpekar på sin hemsida att det vanligtvis tar 3-4 år att genomföra den här utbildningen. Men att du kan klara det ifall du liksom jobbar heltid och studerar på 2 år. Du kan klara det på 2 år. Så det är vissa krav på chaufförerna kan man säga. Några enorma kunskapskrav. Så du måste lära dig rutter utantill i London. Du måste lära dig, jag tror de uppskattade till ungefär 25 000 gator och 50 000 olika besöksmål i centrala London. Inom en radie från någon punkt i centrala London. Och då får man också rådet att man ska åka runt i stan med moped och studera. Titta på kartorna och lära sig alla de här rutterna. Och sen ska man gå på en serie, vad kan man kalla det, förhör. Där förhörsledaren ber den som ska göra utbildningen att beskriva rutten mellan 2 slumpvis utvalda platser. Och då ska man kunna liksom rabbla exakt alla gator man åker på. Där tar jag vänster, där tar jag höger. Och så ska man ta den snabbaste vägen från punkt A till punkt B. Så det är ju någon otrolig utbildning egentligen. Mm. Och just när det gäller det så finns ju ingen motsvarighet i Sverige. Så taxilegitimation har ju inget med sån kunskap att göra. Det kan vara taxibolagen som har ytterligare krav på lokalkännedom, men inget för att ta taxilegitimation.
Och vad ingår lite snabbt i den svenska varianten då? Vad behöver blivande taxiförare lära sig här?
Du måste ha fyllt 21 år. Du måste ha haft B-körkort i 2 år eller ha D-körkort. Och vad är D-körkort? Det är buss, va? Du måste göra en hälso- och synundersökning, få ett godkänt läkarintyg. Sen måste också Transportstyrelsen göra en koll av brotts- och misstankeregistret för att se om du uppfyller kraven på laglydnad. Sen är det då också 3 olika teoriprov som jag tror görs digitalt. Det är ett som handlar om kartläsning, ett om trafiksäkerhet och beteende och så ett om lagstiftning kring taxi. Jag vet inte just det där provet om kartläsning, huruvida det handlar om lokalkännedom eller fall mer generellt. Men ja, det är i alla fall teoriproven. Och sen ska man bli godkänd på ett körprov också.
Men så lite kartläsning som det i London, fast kanske inte lika extremt.
Nej, precis. Det kanske är mer generellt om kartläsning och hur man ska göra. Bland hur man ska använda GPS-utrustning och sådär.
Du har ju även i den här granskningen har du gjort en liten historisk tillbakablick också på taxiväsendet i Sverige.
Ja, jag har ju helt och hållet utgått från vår kollega Fredrik Nyblad från vår systertidning Klassiker som också finns här på OK-förlaget. Han har skrivit en bok om taxibilar och just särskilt Volvos taxibilar. Den heter Volvos taxibilar från droska till Uber. Kan vi rekommendera varmt.
Bra boktips för er som vill läsa. Det är ju fantastiska bilder och ja, verkligen kul att lära sig lite om hur det har sett ut.
Ja, Fredrik har ju skrivit flera böcker om andra Volvo-bilar. Och han antydde väl lite när vi pratade att det här kanske var, det var väldigt nischat det här. Och intresset kanske inte har varit fullt lika stort som för de andra Volvo-böckerna. Men jag tycker verkligen den här boken var superkul. Dels alla Volvo-bilar, men sen gör han också en väldigt intressant historisk genomgång av taximarknaden i Sverige. Så den rekommenderar jag varmt. Och utifrån den så har jag då tagit några smakprov kan man väl säga här vid bilägen nummer 7 på utvecklingssteg för taxi genom åren. Från att man hade en liten lykta på hästdroskorna som liksom fungerade som en taxiskylt. Ifall det var tänt så var det ledigt. Den första taxibilen, hur de första taximetrarna såg ut. Ja.
Och att man gick ut och liksom, det fanns vissa taxistolpar som man gick ut och fick instruktioner om
ja, men precis, att man skulle åka. Det var ju då innan taxibilarna var utrustad med radioutrustning. Så då fick chaffisarna ta sig till de här stolparna för att kommunicera och kanske få en körning.
Och sen och Volvos lösning för de som inte ville ha bilbälte, så fälldes det ner någon slags Gröna Lund-bom framför istället för bälte.
Ja, precis. Det var en härlig lösning. Det var ju en prototypbil som Volvo tog fram i mitten av 70-talet, där man då försåg baksätet med liksom en vadderad bom som man fällde ner över midjan. Och som du säger, ungefär som på en berg-dalbana. Och det gjorde man då för att man hade upptäckt att det var många i taxi som lät struntade i att bälta sig. Och då menar man att med en jättelik bom, då kunde man då inte undgå att fälla ner.
Nej.
Det är synd att den inte blev verklighet, för den togs aldrig i tillverkning.
Och som sagt, den här boken heter ju då Volvos taxibilar från droska till Uber. Läs den, det är bra tips till er som vill ha ett boktips här inför sommaren. Och det var faktiskt allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat, och vi Bilägares podcast är tillbaka igen om en vecka. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.